Det här är en svenska ylepodd.
Det jag har känt i hela mitt liv, det var som att jag plötsligt hade fått ord på det liksom. Det är inget jag hittar på, det är inte att jag är knäpp eller konstig. Det finns, och man kan också göra någonting åt det. Och rätt snart därefter så kom jag ut som transtjej liksom.
Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet får du träffa Alexa Lundberg. Vi är i Göteborg och ses strax före hon ska iväg till ett seminarium som hon ska medverka i. Mitt namn är Mi Vigelius. Alexa Lundberg, vem är du?
Oj, 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 vem är jag? Alexa heter jag då och jag är skådespelare, jag är journalist till yrket och jag är också en person som precis har kommit ut med en bok som heter Bögtjejen, som handlar om min resa från att vara född i en pojkkropp till att lite senare i livet komma ut som homosexuell, och när jag är 17 ungefär komma ut som transtjej och sen leva ett liv som kvinna, men alltid ha någonstans i bakhuvudet, vad är det egentligen att vara kvinna, och hade jag behövt göra den här operationen, och vad innebär det nu att jag får de här tankarna, ångrar jag mig, ska jag bli en kille igen? Och idag då så, precis som boken heter, så kallar jag mig för bögtjej. Lite grann ibland.
Och själva uttrycket bögtjejen, var uppstod det?
Ja, bögtjejen kom till när jag satt i en tv-soffa hos Malou von Sivers, som har ett populärt program som heter Efter 10. Där hon ville prata med mig om min resa och sådär liksom. Och jag kände väl hela tiden, så som det brukade vara då, det här var 2011. Då hade transberättelser i media varit rätt stereotypa, liksom, att, och speciellt om man är transsexuell. Att det fanns ett före och ett efter, och före var allting hemskt och efter var allting jättebra. Liksom. Och jag blev lite trött på den där dramaturgin, så att jag suckade efter ett tag när jag kände att programledaren liksom ville få mig till att berätta min historia så. Alltså det är min upplevelse, jag kan ju inte säga vad hennes intentioner var liksom. Men ja, då suckade jag i alla fall och så sa jag så här: nej men vet du, jag är en bögtjej. För jag ville liksom omfamna hela mitt liv. Alla mina identiteter, eller snarare mina levda erfarenheter så liksom. Och det roliga var faktiskt, en gammal kompis som jag kallar för Lisa i boken ringde mig då och sa: hur kan du sitta i tv på bästa sändningstid och kalla dig för bögtjej? Förstår du inte att vi, då menade hon liksom att jag liksom give trans people a bad name, typ så här, att jag spelar på missförstånd och att folk inte kommer förstå att vi är som alla andra tjejer och bla 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 liksom sådär. Men min poäng är just det, att allas historia är ju såklart unik, och det här är min historia liksom. Ja, det är ju min första minnesbild från när jag var 4. Ja, det är bland annat då, jag har flera stycken, men jag har bland annat en som är väldigt tydlig tycker jag. Och det är att jag står i lekparken och vi ska gå på utflykt, så att dagmammorna ropar ut. Pojkarna ställer sig i det där hörnet och tjejerna i det där hörnet. Och jag fick min första identitetskris, måste man väl ändå säga. Där jag undrade, var ska jag stå då? För jag visste ju att min kropp innebar, okej, då är du kille. Men jag visste också att jag såg mig som tjej. Och att jag ville vara med de andra tjejerna. Att det var där jag hade mina kompisar, det var där jag kände mig trygg. Och där jag hade någon form av igenkänning sådär. Så att jag provade lyckan och gick åt tjejgruppen och
I mina klumpiga stövlar var jag på väg att snava och falla i marken när en stor hand bryskt grep tag om min handled och drog bort mig. Det var Ylva som med rynkad panna och uppspärrad blick släpade mig över till den andra sidan. Hon puttade in mig bland pojkarna och fnös. Här ska du stå, förstår du väl? Killarna runt mig puttades och stojade så att mina axlar drogs upp mot öronen.
Här ska du stå, förstår du väl? Och då tror jag att jag fick lite av mitt livs första panikattack eller någonting sånt där. Alltså att jag imploderade och tänkte, om det är så här det ska vara, att jag inte får definiera mig själv. För jag kände ju också en förväntan då att jag skulle vara som de andra killarna. Och det orkade inte jag leva upp till, och jag ville inte leva upp till det. Då minns jag att jag tänkte, om jag måste orka det här fram till att jag blir vuxen och kan bestämma själv, kommer jag palla det liksom? Kommer jag orka det? Men det gjorde jag.
Men hur? Varför strategier, om vi nu använder det ordet? Hade du det?
Ja, absolut. Jag gick väldigt mycket in i mig själv. I min egna bubbla liksom. Och hade liksom fantasiföreställningar om att jag var en prinsessa som hette Aurora. Och det fick jag lära mig idag att det betyder morgonrodnad. Det är helt underbart att det var just Aurora jag ville heta. Och jag tror att det var min strategi liksom, att inte söka mig till andra barn liksom. Så till slut när andra frågade, vill inte du vara med och leka, så sa jag nej. För att jag inte kände mig bekväm liksom, med de här rollerna som var så tydliga då. Det här är ju slutet på 80-talet som jag är så här liten. Så att då var ju fortfarande könsrollerna rätt tydliga. Det var ingen genuspedagogik då liksom.
Så du var ett ganska ensamt barn då?
Ja, absolut. Jag hade ju såklart några kompisar som jag hängde med lite då och då. Men ju äldre jag blev i skolan, nu pratar vi mellanstadiet och definitivt högstadiet, då blev jag helt utan kompisar. Och ville att det skulle vara så också, hur konstigt det än kan låta. Men det var nog för att det var min strategi. Att inte vara beroende av andra. Att inte känna sig intvingad i det där systemet som jag skulle passa in i, men som jag visste att det här är så långt bort ifrån mig själv så att det är I surrender liksom. Så jag var en rätt, fram till att jag började gymnasiet då, så var jag ju en rätt ensam person, men ändå stark måste jag säga. Jag stod för mig själv på något konstigt vänster ändå, mitt i alltihopa det här. Kom i så här insydda rock liksom, så där. Så det så framhävde lite femininitet och hade mitt långa lockiga hår och sådär liksom. Så jag var lite rebellisk också i allt det här liksom.
Och hur förändrades det gymnasiet sedan?
Då hamnade jag i en klass där jag redan från början visade, när jag kom in första dagen på första lektionen, att jag är homosexuell, genom att verkligen spela på min femininitet. Och jag hade på mig en tajt polo och svarta tjejbyxor och liksom hade klippt håret i någon sån Liza Minnelli frisyr och liksom, det var liksom inget tvivel om att jag var bög liksom. Och jag ville att de skulle veta det från början som en, ja men som ett statement liksom, take it or leave it, but they took it.
Jag hade stenkoll på hur jag förde mig. Rak i ryggen, vickande höfter och böckerna hårt i famnen. Som en tonårsbrutta i någon high school-film. Ingen skulle se hur rädd jag egentligen var. Samtidigt skulle alla få veta på direkten att jag var bög. Efter att ha kommit ut fanns det inte längre tid eller ork att dölja min sexualitet. Jag var ärkefjolla, bara för andra att vänja sig. Vilken pingla, utbrast Theodor. Några skrattade åt hans skämt, men utan att vara elaka. De verkade mest nyfikna på mig. Är det du som är Mattias? Avbröt matteläraren. Ja, svarade jag och satte mig.
Och liksom att, ska jag vara på insidan av ett gäng nu? Hur gör man det? Och det tyckte jag nästan var obehagligt först. För den här rollen utanför, den visste jag hur jag skulle spela. Och den hade blivit min trygghet, hur sorgligt den låter. Så det var lite jobbigt där till en början. Nästan omedvetet så sökte jag mig bort ifrån sociala sammanhang. Och liksom ville sätta mig lite för mig själv så där. Men nej, men det blev bra. Jag hade en klass som drog i mig mycket. Och bara, kom nu Alexa, nu ska vi sätta oss här. Nu ska vi gå på det här fiket och sådär liksom. Och bara ett år senare så kom jag ut då som transtjej. Och det tog de också väldigt bra. De kallade mig för Sugar Pie. Ja.
Sedan då leva som hon istället för han. Så vad förändrades så där rent konkret i ditt liv?
Alltså det som förändrades var att jag vågade ta mina dittills då drömmar på allvar. Att jag var en feminin person, jag vågade leva ut det. Att jag ville klä mig i drag ibland, liksom. Jag vågade leva ut det. Och som bög så liksom, det var ju allt blev möjligt, liksom sminka sig lite till vardags och sådär liksom. Och jag minns att jag var på Pride 99 och träffade där ett gäng transbrudar då som delade ut flyers. Och jag såg inte att de var trans för att de var opererade, hade gått på hormoner ett tag. De passerade som vilka tjejer som helst och de var skitsnygga. Och jag tänkte så här, men gud, lesbiska ser väl inte ut så här? Vad gör de här liksom inne på Pride? Jättefördomsfullt. Men det var, så tänkte jag då. Och jag gick fram för att ta då en flyer för att jag var så nyfiken på vad de delade ut. Och såg att, ja men oj, det här är ju en förening för transsexuella. Så läste jag på lite, vad är transsexuella? Och förstod efter ett tag då att det här är alltså tjejer som är födda som pojkar. Och då kom någonting som liksom klickade till i mig. Att, jaha, det jag har känt i hela mitt liv, det var som att jag plötsligt hade fått ord på det liksom. Okej, det finns det här som jag är och allt jag har känt. Det är inget jag har hittat på, det är inte att jag är knäpp eller konstig. Det finns och man kan också göra någonting åt det. Och rätt snart därefter så kom jag ut som transtjej liksom. Sen fick jag kalla fötter efter en sommar och tog tillbaka allting.
Vad hände då?
Ja, jag blev väldigt lättad för att jag kände att jag hade kommit ut lite för snabbt. Men sen jag hade tagit tillbaka det är ju det här att det går fram och tillbaka hela tiden. Att man vet inte riktigt vad är sant och vad är inte sant och vad vill jag och vad kommer jag vilja imorgon. Så det var ju så där jag höll på i huvudet hela tiden. Men efter ytterligare några månader så bestämde jag mig för att nej, men jag vill det här tillräckligt mycket för att prova det i alla fall. Och så får jag väl bromsa om det skulle vara så. Ja. Så det var då jag började den här resan liksom, med att korrigera mig.
I sin bok Bögtjejen så har Alexa skrivit så här om när hon är på väg in i operationssalen. Vördnadsfullt tar jag av mig plagg efter plagg och lägger den prydligt i en hög på toalettlocket. På väg in i duschen blundar jag för att slippa se min nakna spegelbild. Det är aldrig särskilt kul att få syn på det där dinglande åbäket mellan benen.
Men oavsett hur säker man än var så fanns det alltid en tanke där i bakhuvudet. Men tänk om det här inte är rätt. Tänk om jag kommer att ångra mig sen. Man vet ju aldrig först efteråt och då är det för sent.
Jag går fram till spegeln som hänger ovanför handfatet vid dörren och inspekterar noga min ansiktssymmetri. Pannan, näsan, kindbenen, käklinjen. Visst ser jag mer ut som en tjej idag än vad jag gjorde innan hormonerna. Men resultatet borde ha blivit bättre. Tänk om det slutar med att jag fortsätter vara ett mellanting. Fast med fitta istället för kuk. Det var ju inte så det skulle bli. Är drömmen att bli sedd som en vacker, oemotståndlig kvinna bara en fix idé?
Och de där tankarna följde med mig hela vägen in i narkosen liksom, på operationsbordet. Och fortsatte när jag vaknade upp igen. Det här med om man är homosexuell eller om man är trans eller man eller kvinna eller inget av det. Alltså jag tror ju att vi alla har lite alltihopa i oss på något vis. Och definitioner är ju egentligen inte viktiga annat än hur vi definierar oss själva. Och det jag tror att vi ska komma bort ifrån det är att det är så statiskt det här med att vara man och kvinna, homo, hetero liksom. Jag tror att vi måste börja öppna upp lite för tanken att vi är mer komplexa än vad vi hittills har trott liksom. Man går igång på vad man går igång på och man ser ut som man gör och man vill det man vill och man längtar efter det man längtar efter. Det bara är så liksom.
Men är det en för personlig fråga om jag frågar dig, vad går du igång på?
Ja, alltså mina sexuella preferenser. Mm. Nej, det är inte en för personlig fråga. Jag skriver om det väldigt naket i boken liksom. För jag kallar mig då som sagt bögtjej, men jag kallar mig också för bögtjej med lesbiska erfarenheter. Så alltså, om man ska prata om någon form av så här grundläggande sexualitet, så ja, då har jag alltid tänt på rätt maskulina killar så. Där är det så att jag aldrig någonsin skulle kunna gå igång på en tjej, och så är det ju naturligtvis inte. Så jag har haft en flickvän som sen visade sig vara min pojkvän för att det var en transman. Men det visste jag inte först. Ja.
Ja, men när du sa att osäkerheten fanns där ända in i narkosen så... Man har ju hört om sådana som har ångrat sig och så har man inte det könet kvar.
Ja, precis. Men alltså, det är klart att det har varit jättehemskt om man var kastrerad. Va? Jag menar, en könskorrigering är ju inte samma sak som kastraktion. Utan man har ju kvar sin känsel och allt sånt där. Liksom. Så att när jag säger att jag inte vet, det är egentligen bara... Jag vet inte om jag inte hade kunnat vara lycklig även... med ursprungskroppen så att säga. Jag har liksom inga svar på det. Det är bara en filosofisk tanke som poppar upp lite då och då. Men jag blir mer och mer bekväm med att inte behöva veta liksom.
Men en kanske fullständigt idiotisk fråga, men du säger att du inte är kastrerad. Har du din penis kvar på något sätt någonstans?
Nej. Nej, det är fullkomlig könskorrigering. Det jag menar är att kastrerad, då brukar man ju mena att man har shoppat bort någonting. Och det har man ju inte gjort, utan man har ju liksom bevarat de känsligaste delarna av ollonet som har blivit klitoris. Och delar av pungen har blivit blygläppar och själva penishuden är ju vaginagången liksom så. Och så har man ju kortat då såklart urinröret och man har tagit bort testiklarna såklart, så man blir ju steril, det blir man. Men kastrerad, då tänker jag att man liksom har puff, tagit bort någonting liksom. Mm.
Ja, men detta med barn, vad tänker du om barn och dig själv och framtiden?
Mm. Ja, precis. Det där är ju spännande just för att jag gjorde ju min könskorrigering när man fortfarande inte var tillåten att spara spermier. För det pågick ju tvångssterilisering av transpersoner som vill byta juridiskt kön, där man antingen steriliserade utan operation, så fick man byta juridiskt kön. eller att man helt enkelt då gjorde operationen, vilket i sig gör en steril, men man förvägrades möjligheten att frysa ner reproduktiva spermier helt enkelt. Så, och jag är ju då en av de som tvångssteriliserades. Och det har jag varit jätteledsen för jättelänge. Nu har vi blivit erkända av staten att det här var ett statligt övergrepp. Vi får just nu så håller de på att betala ut skadestånd, så vi får 225 000 kronor var. Och jag tänker väl om just mig och barn. Jag har massa syskonbarn som jag älskar innerligt och som jag har väldigt fina relationer till. Barnvakt åt dem, de sover över hos mig. Och, så att jag har barn i mitt liv. Och sen har jag alltid tänkt att jag vill ha egna barn. Men ja, jag börjar mer och mer undra varför då egentligen? Eftersom jorden behöver ju inte fler barn nu. Alltså för miljöns skull så borde vi ju nästan sluta göra barn. Jag läste någon artikel om att mäns spermier är mindre fertila än vad de har varit bakåt i tiden. Och hjälp, vad ska vi göra? Och så bara, ja men det är väl naturens sätt att försöka få oss att liksom slow down. Vi är redan överbefolkade liksom. Men barn är viktigt för mig och jag är väldigt glad över att jag har barn i mitt liv. Och sen har jag en hund som heter Sofia och en katt som heter Rasmus. De är också som mina barn.
Men när visste du att du ville bli skådespelare?
Det visste jag väldigt tidigt. Teatern var det som hjälpte mig när jag mobbade som värst i skolan. Så jag har ju hållit på med teater sedan jag var 4 år. Sen så var jag kanske runt 12 då jag liksom kände att nej, men det här är så pass roligt så att det här vill jag jobba med liksom. Och då började jag också spela teater mer seriöst och gjorde egna teatergrupper och sådär liksom. Och sen började jag scenskolan som 24-åring. Jag sökte i 6 år. Så kom jag in när jag var 24 och så gick jag ut 2009 och har jobbat sedan dess. Och sen 2013 så har jag också pluggat journalistik och jobbat dels som skådis, dels som journalist. Så.
Stod det fel i en artikel där det stod att du sökte in 13 gånger?
Nej, det stod rätt. 13 gånger var det. Men det var under 6 års tid, för det finns ju 4 skolor. Så att jag... ja. Så att jag åkte land och rike runt där i 6 års tid och jag sökte 13 gånger. Jag blev ju diskriminerad vid upprepade tillfällen då man tänkte att transpersoner kan inte gå på den här skolan. Vi ska in ett visst antal killar, ett visst antal tjejer och transpersoner ställer bara till det basically. Men till slut kom jag in i Göteborg och jag minns fortfarande när jag lämnade fram mitt betyg och var tvungen att förklara att jag hade ett manligt personnummer på det betyget, för det var ju från gymnasiet och då hade jag ju inte bytt personnumret än. Och jag sträckte fram det då till ordföranden i juryn vars skola jag kom in i till slut. Och jag måste ha sett livrädd ut. Jag har faktiskt frågat henne så här, vad hon tänkte när jag kom och berättade. Bara så ni vet, jag är transsexuell, jag har gjort en könskorrigering. Hon bara, du såg otroligt rädd ut. Och det var ju för att jag hade erfarenhet av att bli diskriminerad på grund av just mitt manliga personnummer då, som stod på betygen. Men sen jag kom in, spelade Blanche i Linje Lusta och Baronessan i Första varningen av Strindberg och sådär liksom. Och sen är det ju klart att transstatusen har ju hela tiden följt med mig. Att jag kanske har känt mig lite som en udda fågel för att teaterbranschen har historiskt sett varit rätt heteronormativ och rätt mans... dominant. Alltså det är mycket kvinnor, men det har varit en rätt patriarkal jargong liksom. Det där håller ju på att uppluckras nu. Och...
I Alexa Lundbergs bok Bögtjejen beskriver hon sin stora skräck när de under utbildningen skulle improvisera under rubriken att gestalta kön. Till uppgiften hörde bland annat att killarna skulle spela tjejer och tjejerna killar i en situation på en skolgård. Tjejerna skulle som killar till exempel dra ner sina offer i knät och hålla fast dem. Alexa avstod då först från att göra övningen. Så viktigt var det för henne att passera som kvinna enligt normens alla regler. Men sen ändrar hon sig och skriver om det så här i sin bok Bögtjejen.
Vi kvinnliga studenter chockades nästan av friheten vi blivit tilldelade och männen av låsningen, vilket feminina strategier kan innebära. Min person delades i två igen. En del som hade fått ett uppvaknande och som tydligt förstod vilka begränsningar den kvinnliga könsrollen innebar och hur destruktivt dessa kan slå mot en människa. En annan del kände igen friheten från maskuliniteten. Inte för att jag var särskilt maskulin i mansroller tidigare, men just detta att förväntas ta sin tid och plats tycktes vara nyckeln. Kunde det vara så att den sociala kvinnorollen höll mig tillbaka, just den som ju skulle befria mig från att vara man? Huvudläraren reste sig upp från bänken med sprakande blick när vi spelat klart. Alexa, herregud, vilken power! Det är ju i maskuliniteten du ska jobba. Jag slog blygt ner blicken men visste att hon hade rätt. Vem hade tutat i mig att femininitet och vaginor automatiskt hängde ihop, eller maskulinitet och penisar? Alla människor borde väl rimligtvis ha tillgång till båda kvaliteterna. Ingen kraft utan maskulinitet och ingen flexibilitet utan femininitet. Nu kände jag mig sedd på allvar. Mina kamrater och lärare varken såg eller bekräftade kvinnan Alexa eller den fjolliga pojken Mattias. De såg och bekräftade mig. Jag hade kraft på scenen. Det var en tillgång att ha nära till både femininitet och maskulinitet. Man-kvinna-köre var bullshit. Ett påhitt jag bara gått på, precis som alla andra.
Vi är bara i början av att upptäcka könets komplexitet. Vad är kön och sitter i hjärnan eller inte och allt sånt där. Så att missförstånd kring transsexuella har ju mycket med det att göra. Alltså att jaha, du säger att du är kvinna, hur vet man det och hur kan man ta reda på det? Och det enkla svaret är, det vet man inte. Man kan inte ta reda på det till 100% idag, även om det forskas. Men där är ju min hållning att det spelar ju ingen roll egentligen varför folk väljer att göra de här operationerna, utan är det det man behöver göra? Det visar ju då den sammanvägda forskningen att när man gör de här operationerna så mår transsexuella gruppen som helhet mår bättre av att få den här behandlingen än att inte få den. Det viktiga är att jag är bekväm med mig själv och inte behöver komma fram till någon slutgiltig sanning. Ja, jag blir mer och mer bekväm, måste man väl säga.
Det här var ett avsnitt av Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. Alexa Lundberg delar med sig av sig själv och sitt liv.
Och nu måste jag gå.
Om du vill följa med nu är du jättevälkommen.
Ja, vad härligt.
Nu är det dags för Alexa att skynda till seminariet i Världskulturmuseet som hon ska medverka i.
Vi ska se. Oj, oj, oj. Hallå. Hej, hej.
Ja.
Framme sitter ett gäng förväntansfulla unga människor.
Jag har erfarenhet av att både komma ut som bög, jag har erfarenhet av att komma ut som transtjej, av att leva som kvinna i ett samhälle där folk till början inte visste om så mycket att jag faktiskt är kvinna. Eller vad säger jag? Ta trans... Ja, jo, det också. Men... Ja, nu har jag pratat för mycket. Så jag har tagit metablocker eller betablocker.
Med uppläsning i den här podcasten bidrog Mimma Olsoni Broman. Ljuddesigner var Jyrki Häyrinen. Producent Staffan von Martens. Mitt namn är Mive Gelius.